Ja, idag så skulle jag tala lite om att jag ser så profetiskt som en snara som håller på att dras åt. Faktiskt. Och den ska vi ju inte hamna i, eller hur? Om 2015 kan beskrivas som ett kaotiskt år, så vad tror ni 2016 kommer att bli? Troligen ännu mer kaotiskt. Bibeln säger att det kommer ett globalt avtal som gäller alla jordens innebyggare. Och det avtalet kommer att ha en religiös gren också, enligt Uppenbarelseboken 13. Och då måste jag ställa er frågan, och se om ni nickar då. Har vi fått det idag? Ja, alla nickar. Ja, precis. Och svaret på den frågan måste ju bli ett ja. Vi har fått ett globalt avtal i FN som kommer att gälla varje invånare på hela jorden. Det har fått ett namn, Agenda 2030. Och mitt i detta så ser du alltså världens mäktigaste religiösa ledare, påven, vara dess främste förespråkare. Vi som läser Bibeln, vi måste ju haja till, va? För det här är ju exakt vad Guds ord säger ska ske. Vi ska se ett globalt avtal som ska gälla alla jordens innebyggare. Man enades i september om den planen i Förenta Nationerna. Och planen börjar för 2 dagar sedan att implementeras på jorden då. 1 januari skulle den börja 2016. Det här är ett sånt stort profetisk händelse så det har faktiskt inte skett sedan Nimrods dagar. Eller hur? Det har inte skett sedan Nimrods dagar. Att hela världen är totalt överens om en enda plan. Och Nimrod kan du ju läsa om i första Mosebok 10 och 11. Det står att han var en mäktig jägare inför Herrens ansikte, står det egentligen där. Och hans namn betyder låt oss göra uppror. Det är intressant. Att han var en jägare. Vad tror ni det betyder? Ja, han hade ju inte älghorn på väggarna och sådär. Utan han jagade själar, va? Man skulle kunna säga att han jagar fåglar också. För vaktlar och fångar man ju mycket på den här tiden då. Och fågelfängarens snara har ni ju säkert hört talas om i Bibeln då. Och då frågar jag er så här, tror ni inte Gud, vad är det för tecken som Gud skulle kunna ge dem? Det här är det största som har hänt någon gång sedan Nimrods dagar. Ja, han måste ju visa någonting. Ja, han skulle ju visa tecken i solen, månen och stjärnorna, eller hur? Samma dag som det här händer så kommer månarna och det här. Men det finns ju de som inte vill se det här då. Ja, det vill man ju inte om man lever i världen. Då vill man ju absolut inte se det här. För det drabbar ju min trygghet, eller hur? Det hotar ju min trygghet då. Första gången man kom samman, när man började komma samman, så var det i Annapolis 2007. Då kom FN och Mellanösternkvartetten tillsammans och presenterade vägkartan för fred. Och precis samtidigt då så kom det första tecknet i himlen då, stjärnorna. Det kom en komet som heter Holmes 17P som var det... utvecklade sig till det största objektet som någonsin har visat sig i den här galaxen. Ja, är inte det tecken så försök att motsäga det om du kan. Det var första gången man samlades. 2007 och nu har man ju alltså samlats igen då. Nu samlas hela världen om en plan. Och då kommer de här tetraderna, den sista supermånen. Och det var ju nästan samtidigt som det här hände då. När ska vi börja titta efter tecknen? Ja, Jesus sa titta på fikonträdet och alla andra träd. Och den som studerar Bibeln vet ju att fikonträdet symboliserar Israel. Alltså Israel ska förskingras över hela jorden. Och det skedde i år 70, det vet vi. Men sen i ändens tid så kommer det att stå där igen. Och det här är ju så fantastiskt egentligen. För egentligen är ju alla emot Israel. Men Gud styr konungarnas hjärtan som vattenbäckar. Och 48 så blir det en nation, precis som Bibeln säger. Och det står där alltså. Till och med onda får ju alltså lyda Guds rådslut. När tiden är inne så blir det som han bestämmer. Vare sig man vill eller inte så blir det så. Ja, vad är då Guds rådslut kan vi undra då. För det här är ju tecken på att Guds rådslut ska ske. Ja, det står i Sefania 3:8 så här. Det här blir lite repetition, men jag vet att många vill ha det. Man vill ha repetition. Så därför står det i Sefania 3:8 så här: vänta på mig, säger Herren, på den dag, Herrens dag, då jag står upp för att ta byte. Ja, det är vi som är hans byte. Han äger oss. Detta är mitt rådslut. Jag kommer att förena folk och samla kungariken, huvuden och horn med andra ord. Varför det? För att utgjuta över dem min förbittring, hela min vrede sätta. Herrens dag då. För av min nitälskans eld kommer hela världen att förgås. Hela världen in i en global plan med andra ord. Punkt 1. Punkt 2. Herrens dag kommer. Men det står i första Thessalonikerbrevet att vi ska förstå när den här dagen kommer. Det ska inte komma som en överraskning. Nej, för det största och tydligaste tidstecken du överhuvudtaget kan tänka dig har nyss skett. Fattar du? Vi ska förstå, vi som lever i ljuset, när den här dagen kommer. Men det ska dyka upp några, står det, som ska förneka alla tidstecken. Andra Petrusbrevet 3. Framförallt ska ni veta att de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina egna begär. Ja, man vill ha världen, va? Och leva i världen. Av världen. Så man kommer att förtala och håna er. Vilka då er? Ja, ni som ser tidstecken, eller? Ja. Man frågar, hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allt precis som det har varit från världens begynnelse. Och jag får lov att svara att det, så är det ju inte. För nu kommer den här planen då som är en global plan. Och det har aldrig hänt förut sedan Nimrods dagar. Och då var den ändå ganska lokal, om du förstår. Det var runt Mellanöstern där. I höstas innan jag predikade här så drömde jag en natt om att jag såg en fågel som samtidigt var en människa, kommer du ihåg det? Jag berättade om. Som kom och sökte hjälp. Och nu är det så att i Bibeln är ju ofta fågel en bild på en själ. Eller hur? Och jag kände en sån här kärlek så jag grät inom mig. För att jag ville hjälpa den här själen eller fågeln. Så jag sa ja till Herren. Där på natten. Att det fick kosta vad det kostar vill. För jag måste ju bara hjälpa den här. Alltså. Och i morse när jag tittade på det här. Så läste jag om fågelfängarens snara. Det står i Bibeln om fågelfängarens snara. Första Mosebok 10:9 så står det om Nimrods uppror. Det står att han var en väldig jägare inför Herrens ansikte. Det här är väldigt profetiskt. För i Jobs bok så ser du hur åklagaren träder fram inför Herrens ansikte och begär att få göra något. Och Gud ger åklagaren auktoritet att göra det. Därför ser du här att fågelfängaren snara är auktoritet given från Gud. Att göra något då. Nimrod fick rätt auktoritet att fånga själar i ett uppror mot Gud. Det var egentligen Satan som fick den rätten, va? Men han gav den vidare till Nimrod. Du ser exakt samma sak i Uppenbarelseboken 13, ser ni bilden? Satan träder upp inför Guds ansikte. Det står att han får auktoritet. Och han ger den auktoriteten vidare till vilddjuret. Eller? Läs. Det står att det är Satan som ger vilddjuret auktoritet. Men vem har all auktoritet? Gud. Ja. Han ger vidare auktoritet till Satan som ger auktoritet till vilddjuret. Som får en snara att fånga alla jordens inbyggare med. Då förstår vi vad fågelfångaren snara är. Det är juridisk rätt. När det handlar om Gud så handlar det ofta om juridisk rätt. Är ni med? Hit men inte längre. Då får Satan inte peta på det. Gud har all juridisk rätt. Men han delar ut. Han säger till Pilatus. Du hade alls inte haft någon rätt emot mig om den inte hade getts dig ovanifrån. Juridisk rätt. Därför ska vi läsa från psalm 91. Vi börjar i vers 1. Ska vi läsa om fågelfängarens snara. Vi får få lite mer ljus över vad det handlar om. Den som sitter under den högstes beskydd. Han vilar under den allsmäktiges skugga. Han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg. Min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängaren snara och från den förödande pesten. Här ser vi fyra punkter. Ett står det på hebreiska här. Att där det står den högstes beskydd så står det att Gud har en hemlig plats. En hemlig plats. Jag sitter under en hemlig plats. Den allsmäktige skugga kan översättas. Den allsmäktiges försvar. Ja, tänk att bli försvarad av den allsmäktige. I hans hemliga plats. Det är inte dåligt, va? Tre. Tro. Jag förtröstar på. Tro. Fyra. Frälsa. Det här ordet på hebreiska betyder frälsa från en makt till en annans makt. Från snaran till frihet, man då, va? Vad är det för hemlig plats som Gud har, tror ni? Ja, jag tror att det är i Kristus, va? Förstå att den hemlighet som har gått tidsåldrarna igenom har varit fördold, men som nu har uppenbarats för de heliga. Kolosserbrevet 2:2. För att de ska bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är visheten och kunskapens alla skatter gömda. Kolosserbrevet 1:26. Den hemlighet som genom tider och släktled varit fördold, men som nu har uppenbarat för hans heliga. För dem ville Gud göra känd vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet, Kristus i er, härlighetens hopp. Eller vi i honom, säger Johannes 15. Punkt 2. Vila i den allsmäktiges försvar. Ja, det är ju så här att när du är i Kristus kommer den onde inte åter. Och om Gud inte skulle strida för oss så vore vi ganska chanslösa. Därför står det i Uppenbarelseboken 17:14 när den här tiden kommer, när Satan får sin auktoritet. De ska strida mot lammet och lammet ska besegra dem tillsammans med de kallade, utvalda och troende. Eftersom han är herrarnas herre och konungarnas konung. Han har all makt i himlen och på jorden. Punkt 1-2 här då. Så handlar det här egentligen om tro på någonting som redan är fullbordat för oss. Här handlar det om rättfärdighet genom tro. Och det är ett juridiskt frikännande från en dom som överbevisas i ditt hjärta. Det är ju rättfärdighet. Rättfärdighet genom tro. Ni vet, när Luther fick tag i det här så hoppade han ur den katolska kyrkan och spikade fast de här teserna på väggen där. Har ni tänkt på att han kunde bli dödad för det han gjorde där? Men Gud beskyddade honom tydligen. Han varit en banbrytare. Ordet rädda dig är ju mycket märkligt här. Det handlar om att bli räddad från en makt, exosia, auktoritet, till en annan makt. Fågelfängaren snara är ju Satans auktoritet att kunna bedra oss då. Nu ska jag tala om för er vad agapekärlek är. Och kanske inte är den bilden som du var van att tänka. Vi tänker ju att det är någon sån här gullig känsla. Vi liksom håller om varandra och klappar varandra i ryggen. Sen håller vi av Sen enas vi och går ut glada vilken lärare vi än har, och så har vi stora skyltar och så går vi och har dialog och så här, va? Men det är inte agapekärlek. Agapekärlek, det innebär egentligen att underordna sig en konungs lära eller bud. Det är agapekärlek då. Och nu ska vi se lite på agapekärlek då. Herren säger ju så här, va? Det finns egentligen de två största buden. Det är ju så här, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Och om du ska göra det, då måste du ha dina ögon öppnade, eller hur? För sanningen ska ju göra oss fria. Om vi inte har våra ögon öppnade, då kan du ju aldrig vakta på hans bud som det står att kärleken är. Det är totalt omöjligt alltså att älska utan sanning, eller hur? De är syskon nämligen. Ja, vad ska du göra sen då? Jo, det står att du ska agape din nästa. Jaha. Om du nu ser att din nästa sitter fast i djävulens snara, vad ska du göra då? Ja, du ska göra allt för att få loss den personen, eller hur? Det är agape, att älska din nästa. Vilken bild, va? Det har vi aldrig tänkt oss. Men det är ju. Eller hur? Det är ju att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Det är ju agape. Så lärjungaskap och kärlek är samma sak. Att underordna sig en konungs lärarbud. Och få din nästa att underordna sig konungens lärarbud. För då kommer ju frihet in. Vi blir befriade, vi ser alltså. Vi ser och vi stiger ut ur djävulens, eller den här fågelfängaren, snarare ut i frihet. Och därför står det så här då. Vad var Paulus kallelse? Ja, han pratar mycket om kärlek i första Korinthierbrevet 13, va? Eller hur? Det är ju kärlekens kapitel. Där pratar han om du profeterar utan att ha kärlek, så är det ju inget. Om du bränner din kropp utan att ha kärlek, så är det ju inget. Där står det agape hela tiden. Då ska vi se vad Paulus kallelse var. Apostlagärningarna 26 och 16. Ska vi se om han hade någon kärlek. Det är när han möter Herren på Damaskusvägen. Ni vet, det small till och sen får han av hästen i ett bländande ljus. Och sen blev han blind och så drog han iväg in i Damaskus. Sen fick han sin syn tillbaka och så vidare. Men stig upp på fötterna. För jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne. Både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig. När jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. För till dem sänder jag dig. För att du ska öppna deras ögon. Sinnen, va? Tankesätt. Så att de vänder sig. Får ett annat tankesätt. Från mörker till ljus. Från Satans makt. Där står det exosia i grekiska. Det betyder alltså snaran, va? Så att de kommer ur Satans snara. Och sen kommer de in till Gud. Som tur är står det inte snara där. För han ger oss frihet, va? I ljuset vi är fria. Ser ni det? Så hans kallelse här. Det var ju att. Ja, kärlek, va? Agape. Ja, innan mötet här så tänkte jag så här. Att står det någon mer. Stans snara, ja, om du tittar i Ordspråksboken 7 så ser du att djävulen använder en kvinna för att fånga oss i en snara. Kvinnan där står ju för falsk religion till exempel. Det var en liten parentes. Ska vi gå vidare och se hur mycket vi hinner här. Ja, så säger han då, därför konung Agrippa blev jag inte olydig mot den himmelska synen. Och sen hade ju Paulus en lärjunge som han kallar sin son, som hette Timoteus då. Ska vi se vad hade han för lärare då? Undervisade han honom i kärlek eller? Andra Timoteusbrevet 2 och 24. Så skriver han till Timoteus då. Och en Herrens tjänare ska inte strida, utan han ska vara vänlig mot alla, saktmodig. Skicklig att undervisa. Tålig när han får lida. Han ska i ödmjukhet till rätt visa sina motståndare. Det står inte dialog där. Om det var någon som trodde det. Nej. Kanske ger Gud en omvändelse. Öppnade ögon, va? Sinnesändring. Så att de kommer till insikt. Ser någonting. Sanningen. Öppnade ögon. Och nyktrar till. Och slipper loss ur djävulens snara. Exosia står det där. Fågelfängarens. där de hålls fångna så att de gör hans vilja. Här ser vi alltså att en person som tjänar i ordets tjänst, andra Tim 2:15, gör allt du kan för att bestå provet inför Guds ansikte. Likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Ett, du ska skaffa dig öppna ögon. Eller hur? Två, du ska dela med dig av vad du ser. Och så apostlarna, när fariseerna höll fast dem och så här. Vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och vad vi har hört, va? Och vad vi har varit med om. Gud kärlek tvingar oss. Agape. Och så kommer den liknelsen nu. Det här har jag aldrig sett för att det här kan vara kärlek. Det låter ju inte klokt. Men vi ska titta i Lukas 6 och 39. En liknelse om kärlek. Han gav dem också en liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Sanning utan nåd, man kan inte hjälpa någon. Faller de inte båda i gropen? En lärjunge är inte för mer än sin lärare. När någon har blivit fullärd blir han lik sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga, tänk på munnen här, till din broder, broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga så att du kan se klart, så att du kan ta bort flisan ur din broders öga. Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt. Inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd. En ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Har ni tänkt på att i Galaterbrevet så står det att man kan så i två åkrar. Man kan så i andens åker och så kan man så i köttets åker. Och man kommer att skörda den frukt som du sår i. Men det har aldrig slått mig förut att det handlar om ägandeskap. Vem äger köttets åker? Köttet, va? Du. Vem äger andens åker? Herren. Ja. Det du sår, det kan vara Guds ord också. Är du med? Fast du äger Guds ord. Men om du sår i andens åker, vem äger dig då? Ordet äger oss. Det som uppenbaras i andens åker kommer att förvandla dig inifrån och ut. Sen kan du läsa Bibeln, hela Bibeln, 10, 15, 20, 30, 40, 50 gånger. Om du sår i köttets åker, det förvandlar det inte alls. Du äger ordet. Och det är laglöshet. Det är laglöshet. Det är du som formar betydelsen av vad ordet innebär. När du sår i andens åker, så kommer anden att ge ljus och du kommer att formas i det ljus som Gud uppenbarar sig, och du blir som han som undervisar dig, va? Det är där det handlar om här. Och det är bara då dina ögon kan öppnas så du kan ta ut bjälken på, eller du kan ta ut flisan på rätt sätt ur din broders öga. Alltså talar det om agape. Att få dina ögon öppnade och sen ge ut det du får eller ser. Då befriar det. När Herren talade till oss om att han skulle föra oss in i en befrielsetjänst, det var många, många år sedan, Då tänkte jag, som många andra tror jag tänker, att det måste ju handla om att lägga händerna på någon, och så ber man bara, Jesu namn, är du fri? Pang! Och så är man fri. Ja, men, eller hur? Man tänker ju så. I alla fall gjorde jag det. Jag fattar ju inte att det hade med ordet tjänst att göra. Har alltid med ordet tjänst att göra. Har alltid med sanningen att göra. Har alltid med ljuset att göra. Vi har så förutfattade meningar. Så nu börjar Gud att ta bort bjälken i mitt öga. Ja? För det var ju bjälke. Jag förstod ju inte bättre. Jag trodde jag hade hand om hand på läggning. Nu säger jag inte att det kan faktiskt göra det. Men då får du auktoritet i den stunden. Men det är ingen sån här genomgripande lära att det handlar om handpåläggning. Jag har sett under skett genom handpåläggningar. Vi har haft möten, till exempel Karina var med den gången. Vi var ju på ett ställe och hade undervisning om ändens tid. Då var det en liten tjej där som hade kommit in i New Age, kommer du ihåg det? Hon fångades av sina egna drömmar. Och sen när hon skulle gå lägga sig på kvällen så kom drömmarna och tog över hennes liv. Och styrde in henne i en massa tvångstankar. Och så bad hon att vi skulle be för henne. Hon kom fram och bekände det här. Och Karina och jag och Elvor och några till. Vi la händerna på henne. Och så bad vi i Herrens namn. Och smorde henne med olja. Pang, så var hon löst. Inte en gång till hon hade de drömmarna. Men det var ju liksom Herren som... Det är inget man kan ta att det gäller liksom varje gång. Nu kommer vi in på nästa då. Det är alltid så att villoläror är ju alltid konstruerad av Satan för att fånga oss, stänga våra hjärtans ögon så vi sår i fel åker, de andra ord. Att vi äger ordet, va? För när våra hjärtas ögon stängs, så stängs i åkern då. Då tar vi emot säd i fel åker. Det händer ingenting. Döda ord, nåd utan, eller nåd utan liv. Eller nåd, vad säger jag nu? Sanning utan nåd, så ska det vara. Det blir ju det alltså. Det blir ju massa bokstäver bara som inte liksom förvandlar någon. Och då står det så här i andra Timoteusbrevet 2. Nu ska vi se något väldigt intressant. Andra Timoteusbrevet 2:16. Men oandligt tomt prat ska du akta dig för. Ja, så inte i köttets åker, med andra ord. För de som befattar sig med sånt kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet. De kommer att ha en väldig framgång tydligen. Deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymenus och Filetus. De har kommit bort från sanningen. Ja, man börjar så i fel åker. Ni kommer förstå vad jag menar snart. De bryter ner tron hos somliga när de säger att uppståndelsen redan har skett. Det kunde väl vem som helst se att mormor inte hade stått upp från de döda än. Vad menar han? Vet du vad jag tror han menar? Känner vi igen det här? Att man säger att genom evangeliet så har något fullkomligt skett som du kan ta ut redan här nu. När du vill. Du äger ordet, va? Nej, ordet ska äga dig. Du äger inte ordet. Fattar ni vart jag vill komma nu? Just det. Vi känner igen detta, va? Totalt helande här och nu. Totalt ekonomiskt välstånd här och nu. Nej. Det stämmer inte. Uppståndelsen har... Jesu uppståndelse har skett. Men vi har inte blivit som honom genom att han uppstod. På senare år har den här läran fullkomligt exploderat. Om du då tänker så här att riket är här och nu. Arvet var ju nyss här och nu. Men hur blir det med Guds rike då? Är det också här och nu? För blir det där, förstår du, då har du kommit till ändetidens största förvirring. Som bryter fram just nu. Och det heter Kingdom Now eller Dominion. Se, Peter Wagner säger att eftersom Kristus har uppstått så har du blivit som Adam innan syndafallet och ska råda nu över himmel och jord. Det här kallas för dominionism eller Kingdom Now. Man har ett kodord man använder då du ska dra öronen åt dig. Man pratar mer om riket än om Kristus. Sen pratar man om mandat. Det betyder det här att du har rätt att. När du kommer till korset, då måste du lägga ner allt som du har rätt till. Du måste dö. Du måste dö. Du har ingen rätt. Du har förlorat din rätt. Du lever inte. Kristus lever i dig. Man menar alltså att man har fått exosia, eller auktoritet. Det fanns ett bibelstudium på våran sida som jag la upp som heter Ormens tre lögner. Är någon som har läst det? I sista steget där så är det ju verkligen en lögn, för vi kan inte bli som Gud, va? Det är ju totalt omöjligt. För ska du bli som Gud så är du tvungen att stjäla något från honom. Kommer du ihåg skriva det? Du är tvungen att stjäla något från Gud om du ska bli som Gud. Och vad ska du stjäla? Ja, ära. Härlighet, va? Ära. Värde. Och jag tog upp att det fanns en lärjunge som stal ifrån Jesu kassa. Han hette Judas. Därför så kallas en snubbe då, som dyker upp sen här, för The Son of Perdition. Samma namn som Judas. I Johannes 17 så står det att ingen av dem gick förlorad utom fördärvets man. Judas namn. Och för att skriften skulle uppfyllas så finns det ett ställe till då detta ord användes. Och det är här i andra Thessalonikerbrevet, andra kapitel, tredje vers. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, kommer Judas igen nu, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, som sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Judas själ ära från Gud. En bild på det här. Påvens titel på latin har exakt samma namn som antikrist på grekiska. Istället för eller mot. Om du nu tittar här i vers 4 i andra Thessalonikerbrevet 2 så ser du att du finner ju det här. Motståndaren och sen istället för Kristus. När jag som nyfrälst fick höra hur ändetiden skulle bli så tyckte jag det var ganska enkelt då. Det ska byggas ett tempel och sen kommer en gubbe och sätter sig där och sen säger han, jag är Gud, ja. Och så ska hela jorden gå på det där. Det var väl en bra teologi, va? Jag tror inte att det är sant. För att det är mycket, mycket listigare än så. Ordet som används för tempel, byggda templet, är hieron. Det var när Jesus drev ut de som sålde oxar, får och duvor och sådana som satt och växlade pengar, ni vet. Då står det grekiska ordet hieron. Det betyder byggt tempel. Men när Jesus talar om sitt eget tempel så använder han naos, som betyder alltså Kristi tempel. Och han använder alltid naos när det handlar om Kristi efterföljares tempel. Lägg märke till det. Första Korintierbrevet 3, 16, 17. Första Korintierbrevet 6 och 17. Och andra Korintierbrevet 6, 16. Och Efesierbrevet 2 och 19 står det då. Då förstår vi att det här med antikrist, motståndaren, på något vis måste dyka upp mitt bland Guds folk på något sätt. Och det kommer att vara nästan som evangeliet, fast inte riktigt. Ja, det kommer att vara de som har sått i andens åker och köttets åker. För det kommer ju upp någonting, va? Kommer ni ihåg liknelsen? Matteus 13, såningsmannen. Den som kom i det bra åken där, det växte upp och bar bra frukt, va? Så kommer en till liknelse sen. Där han tar en annan liknelse, var ju en motståndare eller istället för, som sådde något mitt bland Guds folk. Sen gick han därifrån och sen kom ju ändens tid och så växte det upp. Sen bar det frukt. Ja, den som sår i andens åker kommer att bära fel frukt. För riket är väl inte mitt, eller? Nej. Det kommer att handla om att det handlar om Guds riket på något sätt. Och det är precis vad du ser nu hända. Kommer det handla om Guds riket. Nu ska vi titta lite på, ja, det var det här med ägandeskap, så ni, andens åker och köttets åker, det har ju med ägandeskap att göra. För om anden bor i dig och du sår i andens åker, då äger anden dig, Kristus, va? Så går vi vidare då här. Att fördärvets son är inte Guds söner, det är ju ganska klart, va? Det ser att det är skillnad på det. Och Satan får nu faktiskt tillåtelse av Gud att hämta dem som inte tillhör honom. Vad ska man annars dra för slutsats? Ja, när sker det här då? Ja, det sker ju före Jesu tillkommelse. Före. I Egypten kallar Gud alla Israels barn för min son. Lägg märke till det. Och alla faraos för hans son. Det här är bra att veta. Du ska säga till faraos och säger Herren Israel är min förstfödde son. Jag har sagt dig, släpp min son därför att så han kan hålla gudstjänst åt mig. Men du har inte velat släppa honom, så därför ska jag döda din förstfödde son. Vi är alla ett i Jesus Kristus. Och är du inte i honom så är du i mörkret. Första test kallar det, finns det två grupper. Det finns ljusets söner och mörkrets söner. Ni vet själva att Herrens dag kommer som en tjuv om natten när folk säger fred och trygghet. Då drabbas de av katastrofen lika plötsligt som kvinnan, som smärtan kommer över en kvinna. Och de ska inte komma undan snaran, va? Snaran är det. Kommer ni ihåg att det stod att om vi dricker och betungar oss, så ska Herrens dag komma över oss som en snara. Ja. När Herrens dag kommer, det är en bestämd tid du inte vet när. Du kan bara se på tidstecknen ungefär när den kommer. Jag tror den är ganska nära. Då kommer alltså snaran att fånga dem som tillhör den onde. Här är min egendom. Och om inte vi får öppnade ögon så vi kan vända oss till Herren, då kommer vi att fastna i den här snaran. Det är därför det är så viktigt att vi hör sanningen, så vi inte lyssnar till något annat. Vad kallas han som dödade faraos förstfödde son i Egypten för? The Destroyer. Eller Apollyon. I Uppenbarelseboken 9 dyker han upp igen. Samma namn, Abaddon eller Destroyer. Den femte ängeln blåste i sin basun. Jag såg en stjärna som hade varit fallet ner på jorden. Och den gavs auktoritet, nyckeln till Agarens brunn. Det är auktoritet. Nu får mörkret auktoritet av Gud att verka. Och uppkommer det vad då? Demoner. Ser ni att det är samma makt som skulle komma över Israels barn i Egypten? Vad var det som skyddade dem så att inte mordängeln kom åt dem? Ja, man slaktade ett lamm vid dörren, man tog blodet och sen smetade man på dörren och sen var man innanför dörren och sen åt man lamm och så väntade man och vakade. När de här kommer så står det så här, de blir tillsagda att inte skada gräset på marken eller något annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bar Guds sigill, det är ju ägandeskap, på sina pannor. Och jag tror det är det här Paulus menar när han säger att för min del vill jag aldrig berömma mig om något annat än vår Herre Jesu Kristi kors eller död. För vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det är en dörr emellan. Han kommer inte åt mig. Nu ska vi titta på någon mycket intressant sak här. Babylons kung i Jesaja 14. Kommer ni ihåg vad han sa i andra test 2, att laglösheten är som en hemlighet mitt bland Guds folk? Men på en bestämd tid så ska täckelsen tas av och det onda ska få fullt utlopp. Står det där? Uppenbarelseboken 9 talar om en stjärna som har varit fallet till jorden. Du hittar honom i Jesaja 14. Han heter konungen över Babylon, va? Hur har du inte fallit till jorden? Fallit från himlen till jorden, du strålande stjärna. Vem har titeln du klarar morgonstjärnan? Jesus, va? Här kommer en med samma titel som har fallit från himlen. En kopia, va? En kopia på Jesu tillkommelse kommer det. Mitt bland Guds folk så kommer det att komma. Vad tror ni det kommer att handla om? Har ni varit sett Lakeland-väckelserna? Ja. Samma sak inträffar i New Age. Samma skakningar. Samma manifestationer. Tänk om det på ett speciellt klockslag i tiden kommer en så kallad väckelse helt plötsligt. Det är precis vad jag tror kommer att ske. Hur många tror ni kommer att dras till den? Hela New Age-rörelsen. Mycket stor mängd av den karismatiska rörelsen också. För kunde man åka till skräpet i Lakeland, då kan du åka till vart du vill. Jag vill stiga upp ovanför Guds stjärnor. Jag vill upprätta, ska jag upprätta min tron? Det är ju ett uppror, va? Han säger en hemlighet i Romarbrevet 11. Det säger han att akta er för att upphöja er över de andra grenarna, för då blir du nedhuggen. Det säger han är en jättestor hemlighet. Ja, precis, för det är ju det här han talar om. Det är precis det här han talar om. Här står det mötesberget. Det står det hebreiska moed, som betyder bestämd tid. Ja, det har ju med månaderna det här att göra, va? Yes! Jag har satt månaderna där på himlen för att bestämma tid. Eller en speciell händelse på en speciell tid också. Jag ska stiga upp ovanför molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Någonting kommer att ske mitt bland Guds folk. Är ni med? Ordet för ormen i lustgården var nachash. Det kan också betyda en som viskar eller den skinande. Samma sak betyder den här då, som ramlar ner från ovan då. Egentligen så kan du översätta det som står i Jesaja 14 på hebreiska så här. Att på en bestämd tid så ska det hemliga som är fördolt mitt bland Guds folk helt plötsligt tas av täckelsen. På. Det är ju vad Paulus säger. Vad tror ni han får sina brev skrivna ifrån? Han kunde ju hebreiska. Han översatte ju rätt ifrån vad som står här. Och laglösheten finns ju redan mitt ibland oss, va? Och han har ju redan visat ungefär vad det är, va? Ni som påstår att uppståndelsen redan har skett. Och vad ska det annars vara? Så nu helt plötsligt har Let the Rain samma lära som New Age. Samma lära som katolska mystiker. Ja, men det är ju helt uppenbart vad som kommer att hända. Jo, det kommer att hända en manifestation och en närvaro av någonting som kommer att göra att varenda en kommer att tro att det här måste vara Kristus. Nu börjar till och med katolska profeter säga att vi har inte fattat ett dugg vad Jesus tillkommer så här. Förstår ni inte att det är närvaro bland Guds folk? Och hej då. Parousia betyder när en konung kommer synligen till sitt folk. Och det är det man säger också. När jag kommer så kommer hela himlen. Och dånar bara så här. Och ni ska få se människosonen med era egna ögon. Ja, men här är en annan. Det är en ande som kommer. Och manifesterar sig. Och man kommer att tro att det här är Kristus. Ja, det är New Age. Messiah. Som kommer att uppenbara sig på ett eller annat sätt. Ser ni att snaran dras åt? Men var väldigt noga med när ni hör predikningar nu. För det står nämligen så här att ska vi dra upp det här ogräset eller ska vi låta det vara? Nej, låt det vara för det har sin mening. De som sår i köttet åker och de kommer att hitta varandra. Men det kommer också de göra som sår i anden åker. De kommer också att hitta varandra. Och Herren visar mig nu innan vi startar Parousia här att de kommer att komma från alla sammanhang. Fast det är inte någon organiserad ekumenik utan det är andens ekumenik. Alla som sår i andens åker kommer att helt naturligt finna varandra för de kommer att se och de kommer att förstå. Och ju närmare Herrens dag du kommer, desto starkare går skiljelinjen, tror jag. Halleluja, tack och lov att vi får så i rätt åker och vi får skörda något som är värt inför Gud.